Du lyssnar på Drottningen av önsketänkande av Millie Johnson. I översättning av Gösta Sven och Helena Sjöstrand Sven. Uppläst av mig, Gabriella Boris. Önska det först. Föreställ dig sen att du gör det. Gör det sen. Drottningen av önsketänkande. Prolog. Det enda Louis Harley egentligen kom ihåg av den natten var att han tänkte, är det så här det kommer att sluta? Kroppen var i uppror, men hjärnan tog sig fram på ett parallellt spår av klarhet och observerade lugnt vad som pågick längs vägen. Han ångrade djupt att han inte tagit chansen att hoppa av ekorrhjulet och öppnat antikvitetsaffären som funnits med i hans planer sedan, ja, urminnes tider. Alla de där åren med den underbara, hemliga ambitionen som han stuvat undan. Och nu hade allt gått om intet. Han hade varit en idiot som förutsatt att han aldrig kunde åka på en sån stjärnsmäll. Och nu var det för sent. Smärtan satt i axlarna, armarna, ryggen. Märkligt nog överallt, utom i bröstet. Det område som han föreställde sig att en hjärtinfarkt hade som centrum. Men ändå förstod han att han drabbats av en, och att han när som helst och utan återvändo kunde vara på väg in i den berömda ljustunneln. Så när Louis Harley vaknade på sjukhuset och blickade upp mot en trio leende läkaransikten bestämde han sig för att ta emot denna skänk från ovan i form av en andra chans och leva det liv han hade önskat sig. På lördag kommer en rapport signerad Trumpet FM:s flygande reporter Ailsa Shaw från butiken Gyllene Kukan i Summerhill. Ägaren Leslie Harley bollar upp med buffé för att fira att han varit öppen i ett halvår och alla är välkomna. Efter en hjärtinfarkt bytte Leslie jobb från punkman till antikhandlare. Det blir också ett stort reportage i Daily Trumpets kommande onsdagsbilaga Shoppa loss. Kapitel 1. Bonnie Brookland försökte koncentrera sig på att putsa bort fläckarna från dörren på vitrinskåpet och stänga ute sin chef Ken Grimshaws nasala röst när han hasplade ur sig det värsta skitsnack som hon hört på hela året. Men det var nästan omöjligt att ignorera den högröstade karn. Detta är faktiskt bara gammalt skräp, förstår du vännen. Så 25 pund är mitt sista bud, sa han till den lilla tanten som nyss kommit in med en låda full av sånt som hon hoppats var dyrbarheter. Folk gjorde ofta det. De kom in genom dörren i hopp om att gå därifrån 10 minuter senare som miljonärer efter att ha tittat på engelska antikrundan och liknande program. De trodde att vartenda dekorerat ägg var ett Fabergé-ägg, att varenda sprucken blåvit vas var en Ming-vas. Och även om de hade varit det så begick man ett stort misstag om man bad Ken Grimshaw värdera föremålen eftersom han, oavsett om det handlade om en Rolex eller ren smörja, instinktivt sa att det var skräp så att han kunde erbjuda en struntsumma. Bonnie såg inte allt som fanns i tantens samling, men högst upp fick hon syn på en vit, rätt sällsynt Holmegard guldvase som var värd mer än de 25 pund som Grimshaw erbjöd för hela rasket. Han visste inte lika mycket som han påstod sig göra, men han hade definitivt bedömt den där pjäsen korrekt. För det hade utlöst en muskelryckning i ansiktet, som han vanligtvis fick när han kände igen något värdefullt och visste att han skulle få det för en spottstyver. Bonnie hade jobbat på Grimshaws sedan hon var skolflicka. Först bara på helgerna, men sen heltid när de gått ut skolan. En gång i tiden hade antikhandeln hetat Sherman & Grimshaws eftersom hennes pappa, Brian Sherman, och Kens pappa Harry varit kompanjoner. Men när Brian blev sjuk hade Harry köpt ut honom. Som ett bevis för den respekt han kände för sin vän hade han dock behållit namnet Sherman bredvid sitt eget på skylten över dörren. Harry hade varit mycket snäll mot Bonnie. Hon hade älskat att arbeta hos honom och lärt sig en massa under årens lopp. Han hade varit rättvis och respektfull.